5 oktober 2018. Kära dagbok, jag är mamma. Hur sjukt. Igår föddes min lilla Liv. Och det var på alla sätt och vis helt galet, fantastiskt och roligt. Och verkligen inte på något sätt som jag hade tänkt mig. Just nu är allt så självklart, som om jag alltid varit mamma. Och hon är den gulligaste och sötaste lilla unge man kan tänka sig. En av de första tankarna jag hade var, jag måste ringa Olga och kolla om det finns embryon som är helsyskon i frysen. Det här bara måste jag göra en gång till, på exakt samma sätt. Avsnitt 120 av podden Jag vill ha barn, och i studion allas vår favorit, Jonas.
Hej Silla.
Nu sjunger jag när du är här.
Det är underbart.
Hur mår du?
Jag mår bra, tack. Hur mår du?
Jag mår också bra. Alltså, två saker som är stora i mitt liv just nu. Dels är det här för att Liv fyller 2. Alltså du vet, det är så sjukt att jag är mamma.
Ja.
Det är som att jag fortfarande är kvar i att det kanske inte ska gå liksom, på något sätt ibland. Och så kommer jag på, nej men alltså, jag är ju med henne här hela dagarna.
Mm.
Och så blir jag så otroligt tacksam.
Mm.
Och nästa tanke är direkt till de här två underbara donatorerna som har liksom gett mig henne ju.
Mm.
Är också så uppfylld av det här donatorssnacket som vi hade förra veckan med de här två underbara människorna. Och sen min tredje tanke går till alla de som ännu inte har lyckats. Alltså det går så fort ändå tillbaks till barnlängtarna faktiskt. Så är det.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Sist vi pratade så skulle jag ju jobba lite mer med min återhämtning.
Ja.
Och det har jag faktiskt gjort. Så jag har dels varit på landet med mina tjejkompisar utan barn.
Mm-hmm.
Lite drygt dygn. Och sen har jag en annan helg varit med min bästis på hotell. Alltså jag kom hem som en ny människa efter det dygnet, kan jag säga.
Gud vad härligt.
Ja, det var lyxigt faktiskt.
Vi har snackat om återhämtning ganska mycket. Mm. Och det är ju verkligen så centralt. Viktigt alltså.
Men apropå den där dagboken där i början, så ska vi prata lite om sekundär barnlängtan idag.
Mm.
Och därför tyckte jag det var lite kul med den där dagboken. Att det var, för jag kommer också ihåg det, att hur tydligt den där syskonlängtet var för mig just då. Just när jag precis hade förlöst Liv, så var det som att jag skulle fortsätta framåt, och att då det skulle vara ett syskon där direkt. Så konstigt, eller det är inte konstigt, det är mänskligt. Men
jag känner igen det. Carve hade ju exakt samma sak.
Ja.
Och jag med för den delen. Jag bara, det här var ju underbart. Vi gör en nytt försök.
Mm, verkligen. Men vi ska inte bara prata om sånt här som blir jobbigt för er som inte har fått ett första barn.
Mm.
För vi är alltid på er sida, ni som längtar efter barn nummer 1. Innan vi fortsätter vill jag bara påminna om en sak. Mina grupper drar igång nu.
Mm.
Och det finns någon enstaka plats kvar. Det finns både en digital för självstående försökare, eller vad man ska säga, och en coronaanpassad grupp, alltså IRL-grupp, där vi kommer ses i Stockholm.
Mm.
Gå in och kolla på Instagram eller mejla info@jagvillhabarn.com. Överhuvudtaget tycker jag att ni ska hänga med på Instagram, för att det händer mycket där och det är mycket stöd och mycket support där. Jag skulle vilja att alla som lyssnade också var där. Och det som många gör är ju att många startar ett så kallat TTC-konto.
Mm.
Time to conceive-konto. Alltså att man har ett barnlängtan, specifikt barnlängtan-konto som är helt avpersonifierat. Alltså man visar inte bilden på sig själv. Och så de flesta följare vi har är ju sådana konton.
Mm.
Men jag bara, det här går liksom i linje med, alltså vi engagerar oss ju i alla som längtar och alla de här communitiesen och grupperna och allt vad det är som är för alla som längtar. Men de riktar sig också bara till de som längtar. Mm. Men vi som längtar eller de som längtar blir ju mest påverkade av de som är utanför den här gruppen.
Mm.
Så då tänker jag att om man ska vara en barnlöses bästa vän, då ska man rikta sig mot dem.
Mm.
Alltså hela mänskligheten pratar vi om nu. Och
sikta lågt.
Ja, eller hur? Good enough. Och lära dem hur man borde bete sig och så här.
Ah.
Då känner jag så här, Instagram-konto skulle ju absolut kunna vara en sån kanal.
Ah.
Om alla människor i världen bara följde det. Allmän intresset för barnlängtare. Hur avgör man det?
Mm.
Det avgör man till exempel hur många följare att jag vill ha barnkonto har.
Mm.
Jag får ju hela tiden, jag är ju lite inblandad i lite olika filmidéer och tv-projekt och sådär.
Mm.
Lite som någon form av expert på, så ska jag hjälpa dem så att de uttrycker sig rätt och skriver rätt manus och sådär.
Mm.
Om IVF och barnlängtan och olika försök och hit och dit.
Mm.
Och de flesta av de här, i alla fall långfilmsprojekten, får avslag för att allmänintresset för barnlängtan är för lågt.
Mm. Hur når man ut då?
Ja, exakt. Mm. Det här ska du lösa, Jonas.
Ja. Jag löser det. Nej, men det som är intressant är ju det här med, okej, okay, för jag har ju gått i de här funderingarna också på min framtida profession.
Ja, exakt.
I och med,
det är därför jag drar in dig i det här redan. Nej, men det är liksom jag tänker.
Jag kanske förstår nu var du vill komma.
Mm.
Nej, men jag funderar ju väldigt mycket på hur man ska nå ut till flera. För alltså, nu har jag bara knappt kommit till hälften. Men vi har ju jag har ju lämnat de här prekliniska ämnena nu och gått in i clean.
Mm.
Alltså verkligen handfast, liksom, mer behandling, mer kliniska kurser, vilket är superspännande.
Mm.
Men det jag tänker på, det är ju okej, en till en möten genom en hel karriär ger ju ett visst antal personer som du kan hjälpa.
Alldeles för få.
Alldeles för få. Så hur gör man då för att nå nästa steg?
Mm.
Och egentligen, det som den här podden gör är ju att nå ut till många.
Ja, men så är det.
Och det kanske också kan vara så, tänker jag, att Instagram-delen är som ett community. Där finns en säker kontext, en skön kontext där man kan prata och
absolut
dela. Och det kanske inte nödvändigtvis är det forat som du behöver för att förändra mänskligheten.
Ambitionen. Nu ska ambitionen. Vi förändra mänskligheten. Det jag vill säga är till lyssnarna, följ Instagram-kontot. Våga följa Instagram-kontot.
Ja.
Jag fick faktiskt en person som jag har varit på väg att ta upp så många gånger i podden, för att hon har gjort en superfin film om sin process. Den här underbara människan heter Alexandra Drotsrun. D-R-O-T-Z-R-U-H-N. Alexandra Drotsrun. Och hennes film som hon har gjort heter Jag vill bli mamma. Och den ligger på YouTube.
Gud vad spännande.
Ja,
den ska jag kolla på.
Ja, och det tycker vi att ni lyssnare ska göra också. På det så var det ganska länge sedan nu, men jag hade ett sånt där Insta Live på Instagram en söndag och fick massa frågor till det som vi inte hann svara på, som jag tänkte vi skulle ta idag.
Ja.
Jag har fått en fråga som jag vet att du kommer gilla, Jonas, hur jag nu kan veta det.
Mm-hmm.
Hej, jag är en ny lyssnare och är asexuell. Jag undrar om ni någon gång pratat om sexualitet och barnlängtan / relationslängtan.
Jag har ju ett föräldraskap och har haft en barnprocess som har varit totalt asexuell.
Med oui.
När jag skaffade barn med min kompis. Vi har ju aldrig haft något sexuellt tillsammans.
Och inte behövt det i processen heller.
Nej. Exakt. Så där kan jag ha en igenkänning.
Mm.
Och jag har inte så mycket erfarenhet av asexualitet. Jag har inte nästan aldrig pratat om det, tror jag inte.
Mm.
Men det jag kan föreställa mig är ju att barnlängtan kan ju sannoliken existera utanför sexualiteten.
Verkligen.
Och att ja, jag blir ju bara väldigt, väldigt nyfiken på att prata med den här personen.
Mm.
Att ha ett samtal.
Jag med.
Och ställa frågor och kunna relatera och försöka förstå snarare. Det enda jag kan säga från mitt perspektiv det är att jag, hela min process vad gäller barnlängtan har ju varit just asexuellt.
Ja, jag tyckte det var så himla bra när Malin Drevstam var här, sexologen som var här i våras.
Mm.
Som ju gav tipset att man oavsett vilken situation man är ska skilja på sex för njutning och sex för att göra barn.
Mm.
Så det är det ena som ju skulle kunna funka för en person som är asexuell. Och sen vill jag faktiskt komma med ett annat tips. För jag har inte heller så mycket erfarenhet av det. Och inte pratat om det så mycket och inte mött så många personer. Men det finns en Facebookgrupp om man är kvinna. Mm. Som heter Heja livet. Och där vågar folk lyfta såna här ämnen. Så det har varit faktiskt, vad jag har sett, kanske finns fler. 2 trådar om asexualitet. Mm. Som har varit otroligt intressant att läsa för att det har varit väldigt många.
Mm.
Så du som har skickat det här, den här frågan, om du inte redan känner till detta, gå in och kolla där.
Mm. Alltså jag kan ju tänka samtidigt att hela den här processen med IVF-er och äggdonation och hela den världen är ju väldigt asexuell när du väl har tagit det steget.
Verkligen.
Alltså jag tänkte på det när jag lyssnade på Viktor, ditt samtal med Viktor.
Mm.
Så härligt att höra hans öppenhet den här processen och få höra en annan röst än de som man vanligtvis hör.
Mm.
Och det breddar ju också hela spektrat av vad det här handlar om.
Mm.
Att våga liksom prata om det öppet. Det är bara, jag skrattade igenkännande när han beskrev det här rummet på kliniken. Mm. Där man ska gå för att klämma ut små frön. Då.
Mm.
Jag kommer ihåg att jag i den processen så kändes det liksom nästan lite så här snuskigt att gå in i ett rum. Och tänkte bara, det kändes lite befläckande på något märkligt sätt.
Mm.
Första gången. Men just det bara att benämna det och prata om det. Och som han gjorde, som Viktor gjorde. Att lösa det med humor. Återigen, så himla bra tänker jag. Att skratta liksom. Ja, men det här var ju en knasig situation liksom. Ja, jag tyckte i alla fall att det var befriande att höra en ny röst.
Ja,
i form av Viktor. Tyckte det var superhärligt.
Du, apropå det så har vi en annan fråga som är så här. Vi vet att vi behöver göra IVF, men mannen är inte redo. Hur hanterar jag min längtan? Hur överlever jag?
Mm.
Om mannen i fråga har samma barnlängtan som tjejen i fråga, men tycker att det är någonting obehagligt med IVF, då är det bara att mota sina fördomar, ta hjälp och komma över den.
Mm.
Rädslan att göra IVF. För det handlar ju bara om att man är fast i att det ska gå till på det traditionella sättet.
Mm.
Som ju bara är en påklistrad norm. Då tycker jag att du tjej ska ta med honom till en kurator eller en terapeut. Och hjälpa honom med det. Men det skulle ju också kunna vara så att han inte är lika redo att bli förälder. Och då är det ju ett större problem. Och då tycker jag att de ska gå i parterapi eller familjerådgivning eller någonting för att synka sin barnlängtan.
Jag tänker att alla människor är olika och att alla har olika processer och behov av tid.
Såklart.
Och det tänker säkert du också. Men,
ja.
Men jag tänker att precis som du, att det handlar om att de ska kommunicera det mellan sig.
Mm.
Och att de ska hamna på samma nivå.
Precis.
Och samma utgångspunkt och förhoppningsvis vilja samma sak.
Ja.
Men sen måste man ju ha all respekt i världen för att komma dit så tar det olika lång tid för olika människor. Men däremot, alltså, kanske är helt irrelevant, men just det här tveksamheten till IVF.
Ja, det är den.
Vad är problemet? Nu föll poletten ner lite mer hos mig. Alltså, det handlar ju om att man ska få hjälp.
Ja, exakt.
Det är inga stora existentiella frågor.
Nej.
I det.
Nej.
Okej, nu är jag med dig. Okej, ja. Jag blir också lite...
Men,
lite förvånad.
Men jag ska säga också att jag själv hade ju supersvårt att fatta beslutet att gå från insemination till IVF.
Mm.
Så att jag kan inte alls sitta här och ha den här åsikten egentligen. Och det var ju för att jag såg det som ett sånt misslyckande att jag inte kunde få barn som alla andra. Varför skulle jag behöva den här mycket krångligare metoden?
Mm.
Som inte andra behöver.
Just det.
Så det fanns ju liksom ett motstånd i det. Så att det finns ju massa förklaringar till.
Ja.
Men det är ju lätt för oss att säga som har gjort 14 miljoner olika tusen saker att liksom tänka på de där typerna av behandlingar som ingen grej alls.
Ja.
Men det är en ganska stor grej.
Ja, det är klart det. Och det, som, det, kan, det man kanske ska lyssna till med ett extra stort öra, det är ju frågan, hur överlever jag?
Mm.
För det på något vis indikerar, ja, det säger ju rakt ut att det är en väldigt, väldigt stor existentiell fråga för den här personen.
Ja.
Och då handlar det ju om att komma till kärnan av vad det beror på.
Ja.
Och på vilket sätt och hur man på bästa sätt löser det. Ja. Både individuellt och i relationen.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Sen har vi fått så många frågor om sekundärvalet. Jag tänkte att vi skulle ta den frågan som riktar sig specifikt både till mig och till dig, så tror jag att vi kommer komma in på alla de olika aspekterna av sekundär barnlängtan.
Mm.
Men då är det en tjej som har skrivit det här. Sekundär barnlängtan. Tips från Silla att se fördelar med att stanna vid ett och mycket talar emot att det kan bli fler. Och hur Jonas och Karo orkade kämpa för ett andra barn.
Mm.
Om jag börjar då och refererar också till min dagbok, eftersom jag då där på BB hade en väldigt stark sekundär barnlängtan, så gick ju den ganska fort över.
Mm.
Jag tänker att precis som i allt annat så måste man förhålla sig till sig själv. Alltså gå till sig själv. Varför har man behov och en önskan av till barn? Vad är det för behov man ska få tillgodosett med det andra barnet?
Mm.
Och det märker jag när jag möter det här hela tiden, att det är jätteolika saker. Många vill ha det för att de inte vill att ens barn ska behöva vara ensamt.
Mm.
Sen när man blir gammal och så att ta ansvar så att de ska vara flera som delar på det.
Mm.
Andra av mer egoistiska skäl, om det skulle hända det första barnet något, så vill de liksom sprida riskerna och ha två. Alltså det finns hur många olika aspekter på det som helst. Jag känner att jag är så nöjd med bara ett barn. Jag känner inte att det finns egentligen några nackdelar med det.
Mm.
Eftersom jag har sett till att Liv har massa andra personer runt omkring sig. Hon har också tre äldre bonussyskon som i och för sig är hur mycket äldre som helst. Men
de finns.
Ja, jag upplever inte att hon inte kommer känna det bandet som ett syskonband skulle göra.
Mm.
Så därför så finns det ingen liksom risk med att hon bara är en.
Mm.
Och jag tänker inte sådär om det skulle hända henne något. Alltså då får man ju, det blir ju hemskt oavsett, så att då får man dela med det. Den andra aspekten är att jag känner att jag är för gammal, att min kropp är för gammal och att jag inte skulle orka en behandling till. Jag har inte råd med mer behandlingar. väldigt enkel. Det hade man kanske kunnat ordna på sikt, men då blir jag ännu äldre.
Mm. Och ännu fattigare.
Och, ja, exakt. Och, min största aspekt är att när jag fattade beslutet att jag skulle bli självstående förälder till Liv, så upplevde jag ju att det fanns massa saker som var riskabelt med det, liksom hur jag skulle klara av att ta hand om henne och så.
Mm.
Och sen har det bara blivit så himla bra, tycker jag.
Mm.
Och då vill inte jag riska det. Så min största anledning till att inte vilja ha ett syskon till Liv är att jag då skulle riskera våran vardag, liksom. Det som funkar så bra mellan oss.
Just det.
Och med alla andra inblandade och sådär. Jag ska bara vara tydlig med hennes fråga där. För hon frågade mig, så här, se fördelar med att stanna vid ett. Det blir ju ens individuella fördelar. Alltså den här personen måste titta på sitt liv. Vad blir hennes fördelar? Hon kanske inte som jag är, vill jobba och sådär. Så man måste liksom se till sitt liv. Mm. Och det är klart att det finns fördelar med ett barn. På samma sätt som det finns fördelar med två barn.
Ja.
Och nackdelar med två och ett och tre och fyra och allt det där också.
Absolut. Nej, men jag känner igen det här att det är en väldigt stor skillnad på om du är självstående eller om du är par, oavsett vilken konstellation det är. För jag tror att det är en stor vattendelare någonstans i vilken kapacitet som personen har att ta hand om sina barn. Jag tror att den fråga som var riktad till mig och Karo, jag kan ju prata utifrån mig själv. Jag vet ju i och för sig vad Karo tänker i många av de sakerna. Det var ju väldigt mycket igenkänning på det du sa. Det här med, ja, nästan lite knasig tanke om att om det skulle hända det ena något så har jag i alla fall ett kvar. Alternativt att då har de varandra och syskon och vikten av syskon och sådär. Men jag tror att orken, alltså allting, tänker jag, vad gäller såna här processer, allting kommer med en kostnad någonstans. Och det ska man också vara väldigt, väldigt medveten om. Jag har ju turen att ha barn med en otroligt energisk och ostoppbar kvinna.
Ja, det är hon faktiskt.
Som jag tänker i alla fall att hon ligger på liksom övre delen av kurvan vad gäller energi. Och
alltså alla dagar i veckan.
Och att ingenting är omöjligt. Och det är ju väldigt mycket tack vare Karos driv som vi har. Liksom två döttrar. Mm. Så är det ju. Men jag tror samtidigt att allting kommer med en kostnad.
Ja.
Och ju äldre du blir, desto tuffare blir det. Och någon dag ska du betala priset för allt du har gått igenom.
Mm.
I form av att man inte har återhämtat sig. I form av att, av att man blir trött helt enkelt. Mm. Liksom. Men jag tror att själva orken att få nummer två. I alla fall om jag går tillbaka till den tiden. När vi försökte för att få Josefina. De blev Josefina snarare. Så var det ju, båda hade ju den drömmen. Jag tror det var drömmen om att ha flera barn. Och liksom målbilden av vad det skulle vara. Och jag var ju absolut med på det. Och kände att jag vill det. Jag vill ha hur många barn jag någonsin kan få. Kände jag då.
Mm.
Men det var ju verkligen hennes ork och driv som var det vägledande, skulle jag säga. Men allting kommer med en kostnad också.
Ja.
Så det är ju verkligen inte svart eller vitt.
Jag tänker om man är så där mitt i försöken som hon uppenbarligen är, det hör man ju. Då tänker jag att man ska, liksom, så länge den där längtan är starkare än kostnaden av att hålla på. Då orkar man ju hålla på. Men när ens kropp och ens plånbok och ens tid säger ifrån. För det är ändå också ett liv med det första barnet.
Ja, exakt.
Som man ska leva.
Ja.
Och om man blir för ledsen och deprimerad och sliten och så av att göra behandlingar, då är det ju inte värt. Alltså, då blir den kostnaden för hög.
Exakt.
Och jag tänker som alltid, ta hjälp om det är svårt att sortera. För det kan vara väldigt mycket olika saker som korsar varandra. Liksom.
Ja, verkligen. Det är så många faktorer.
Jag har framför mig här alla de andra frågorna. Och det är väldigt många självstående som gör syskonförsök. Men då möts de väldigt mycket av motstånd. Alltså när en självstående ska göra försök för nummer två.
Motstånd från
omgivningen. Mm, liksom att ha ett barn som självstående är liksom positivt och vara modig och stark du är och sådär. Men när de ska ha ett syskon så är det liksom är du galen typ. Mm. Och det vill jag säga med min åsikt att jag bara vill ha ett barn, att jag absolut inte ifrågasätter.
Mm.
Utan tror man att man orkar och vill ha två barn så ska man ju såklart få möjligheten att ha det.
Mm.
Jag upplever också, jag har ju två barn ganska ofta eftersom jag och min kompis hjälper varandra. Så jag har ju Liv och en 3,5-åring båda två ganska ofta.
Mm.
Och ibland är ju det mycket lättare.
Ja.
För att de underhåller varandra och roar varandra och har kul och liksom tröttar ut varandra. Och jag inte behöver ha det där underhållningsansvaret. Så att jag förstår absolut även massa praktiska anledningar till att ha syskon liksom.
Det märker man ju, att det praktiska det trumfar ju efter en viss ålder.
Ja.
Så är det.
Så alla ni där ute som lägger någon form av värdering i om en person har rätt till sin längtan efter barn nummer två, sluta med det, för det har man absolut rätt till.
Mm.
Det är ingen rättighet att bli förälder, det är ingen rättighet att få flera barn, men man har absolut rätt till sin längtan. En annan fråga som ligger lite på samma linje är frågan, när ger man upp? Den får jag ju alltid.
Mm.
Den här personen är 41 år och två misslyckade IVF-försök med egna ägg och sambons spermier. Det finns ju inte heller ett generellt svar för det, utan där måste man också gå till sig själv.
Så tänker jag på det som du har sagt tidigare, att det kanske inte är en själv som ska ta det här beslutet.
Exakt.
Du kanske behöver någon annan som drar i handbromsen.
Därför måste man ha en bra läkare som man kan rådgöra det med.
Mm.
Det finns ju många steg kvar efter en IVF som man tänker är orimliga. I know, för jag har varit där.
Mm.
Och att man inte ska vara rädd för att ta genvägar som gör att man offrar mindre. Jag vet att folk tycker det är konstigt att tänka så. Men om man har kommit så att man börjar ställa sig frågan, när ger man upp?
Mm.
Då är det absolut dags för genväg. Om man nu ens kan säga att det finns genvägar. Det kan man, säger man ju alltid att man inte kan säga. Men jag upplever ju att man absolut kan tänka snabbast, effektivast, smartaste väg till barn.
Mm.
När man är mitt uppe i behandlingar. Jag tycker också att varje IVF-försök säger ju massor om vad man har för förutsättningar. Så att sök en läkare eller en konsultation med någon som kan råda dig vad som är dina bästa förutsättningar, som inte bara säger så här, ja, du kan pröva lite till, utan som kan säga så här, de här möjligheterna har du.
Mm.
Gör du på det här sättet så har du så här stor chans att bli förälder. Och gör du på det här sättet så har du så här mycket större chans.
Mm.
Och du har ungefär så här lång tid på dig. Så att det blir konkret att ta i.
Jag tänker samtidigt att just, jag vet att det har vi pratat om tidigare också, det här med att det är liksom statistik i slutändan.
Ja.
Och chans.
Mm.
Och det är osäkerhet och det finns inget facit.
Men som svar på frågan när ger man upp, så det vet bara du. Och om du inte vet så kan du ta hjälp av någon annan som ger dig den informationen som du behöver.
För att ta reda på det.
Mm.
Mm.
Exakt. Alltså jag tänker, Jonas, att ibland tänker jag att vi liksom svarar samma sak på alla frågor.
Ja.
Och det gör vi ju lite på ett sätt också. För att det inte går att generalisera i de här frågorna. Och man har för lite information när det är så här korta frågor. Så man vill, egentligen skulle man vilja ha frågeställaren här och ställa en massa motfrågor. Så skulle man få massa information så man kunde komma vidare. Men så att det här svaret som vi säger hela tiden, det kan vi ju skicka till er alla, oavsett om ni har skickat in någon fråga eller inte. Mm. Och det är att när man står inför svåra beslut och problematik och inte må helt hundra bra och skav och leva i kris, som det ju är att leva med ofrivillig barnlöshet, så måste man gå till sig själv och lära känna sig själv. Och veta vad ens behov är.
Jag håller med dig om att det känns som att vi ibland svarar samma sak på alla frågor. Men det jag tänker som en ytterligare dimension av det är att man kan inte svara liksom specifikt på en fråga, vad betyder det här för dig? Däremot, det jag tycker ändå, som jag upptäcker hos mig själv, det är att jag får ju referera till min egen process och de egna känslorna som jag har haft och vad jag har tänkt kring det.
Mm.
Men det blir ju sant för mig.
Ja, och det blir ju en inspiration.
Exakt, men inte ett svar.
Men det är inte svar.
Det är inte generaliserbart.
Nej.
Men lösningen.
Det som är generaliserbart är ju att desto bättre koll du har på dig själv, desto lättare blir de här frågeställningarna.
Sant.
Och kriserna. Och precis som Lilian så fint sa i det där avsnittet i våras, att gå igenom den här psykosociala bedömningen och bli godkänd handlar inte om liksom vissa detaljer, utan det handlar om att vara rustad för det som komma skall.
Exakt.
Så, och har man bra koll på sig själv så är man rustad.
Ja, har du strategier för att hantera när du hamnar i kris?
Ja, och till vet exempel varför du emotionellt reagerar på vissa saker och inte på andra, och kan förstå varför din partner eller andra inblandade reagerar på ett annat sätt än vad du har gör, för att du har empati för att den personen har en annan historia, en annan bakgrund som färgar hur den reagerar.
Mm.
Vi är ju på vissa sätt väldigt lika, vi människor, men också väldigt olika.
Sant.
Det är svårt att generalisera, alltid.
Ja.
Och det är klart att liksom alla barnlängtar, även om vi är en homogen grupp, för att vi upplever samma sak, så är ju vi jätteolika i hur vi förhåller oss till det.
Det är klart. Men en sak jag tänkte på nu när vi pratar om de här frågorna, eftersom det är återkommande teman, känner du att det blir liksom en egen terapi att svara på dem?
Ja, absolut.
Mm. För det känner jag också.
Podden är ju liksom självutveckling för mig. För att man måste tänka till och man måste förhålla sig till sitt egna. Hur man kan, precis som du säger, ta in det för att inspirera, men inte för att generalisera.
Ja.
För det som är mitt är ju mitt.
Ja. Exakt.
Och någon annan kan se på det på ett helt annat sätt. Och det finns inga rätt och fel. Liksom. Det är lika mycket rätt väg. Ja.
Vill du höra en rolig grej förresten?
Ja, alltid.
Karo och jag var ju med i ett reportage för Allra nu i höstas.
Mm.
Och nu har deras danska liksom, motsvarighet i Allra vill köra den artikeln i Danmark.
Översättaren då?
Översättaren. Yeah. Så nu i höst kommer det komma ut en liksom dansk inspiration. Hur man skaffar barn med sin kompis, med sin kollega.
Yeah.
Så det är härligt.
Det är roligt.
Så nu känns det som att vi sprider den här inspirationen över gränserna.
Det tycker jag är mycket bra.
Är inte det härligt?
Jo. Jag har faktiskt fått, det är roligt att du säger just precis det. För jag har fått tre olika, vad ska man säga, förfrågningar, propåer, att liksom, varför gör du inte det här på engelska? Det är ju värdelöst att det är på svenska.
Ah, just det.
Och det kan man ju hålla med om att det är. Men samtidigt är det enda vägen för mig. Eller vad säger du?
Vad säger du?
Byta språk.
Ska vi byta?
Jag liksom tappade danskan förr när jag åkte till Danmark hela tiden. Då kunde jag ju skämta på danska hela tiden.
Det är dejligt.
Halvfiffja, så går det.
Fast det där är ju inte engelska.
Nej, det är danska.
Det är danska.
Jag föll direkt till danskan.
Ja.
Ibland önskar jag också att jag kunde ryska. Men jag är inte en språkbegåvning. Så jag håller mig till svenskan.
Men det blir lite komplicerat att göra det här på engelska. Eftersom två svenskar som snackar engelska med varandra i ett rum.
Nej,
det blir
så
inte
dåligt.
Så naturligt.
Plus att det är ju liksom, vi pratar om de svenska processerna och utifrån hur det funkar här. Och så att, apropå hur vi ska nå ut, så borde vi ju göra på engelska. Men nu gör vi inte det. Jag skulle också vara otroligt dålig om jag skulle behöva göra på engelska. Men alltså, jag har ju testat att ha klienter på engelska.
Ja.
Även om jag tycker att jag är helt okej på engelska, så det blir ej bra. Men på dansk.
Men på dansk, det går gott.
Det går gott.
Det går gott.
Ja, då gör vi det bara. jag, Jonas, måste säga att jag tycker att det är så himla kul att du har kommit in här i min lilla podd. Och att det nästan är lite vår podd nu för tiden. Och att du och Karo fortsätter att missionera. För det är ju faktiskt Karos förtjänst att jag vågade bli mamma. Hon var ju min stora inspiration.
Så härligt.
Cirkeln är liksom lite sluten.
Ja.
Som vanligt är vår tid slut innan vi vill sluta prata.
Mm.
Fast idag hann vi ändå med ganska mycket frågor. Ja. Det är jag väldigt nöjd över.
Det kändes ganska effektivt.
Ja, det tycker jag också. Uh-huh. Till alla er som längtar där ute, värna om er själva. I det här som jag, vi har sagt lite hårt idag nu, att ni måste ha koll på er själva. Det ska ni göra med självempati och självkärlek.
Mm.
Man kan inte pressa sig till någonting. Var det ett bra slutord?
Jag tyckte det var jättebra.
Mm.
Och kanske lite återhämtning på det.
Ja, precis. Glöm inte det. Tack snälla Jonas för att du var här.
Tack Silla.
Du vet ju att du kommer få komma tillbaka väldigt snart.
Yippie.
Yippie. Alla lyssnare, in på Instagram. Hej då.
Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.